Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 132. Som vanligt så rör det på sig NBA och frånväxling skulle göra det precis innan vi ska spela in ett avsnitt. Steve Nash och Brooklyn Nets har kommit överens om att Steve Nash hoppar av som coach för Brooklyn Nets. Ryktesvis är de intresserade av Bostons coach Ime Udoka, som är avstängd av Boston för att han har haft någon form av olämplig kontakt med en annan kvinnlig anställd. De gillar stök i Brooklyn Nets kan vi väl konstatera. Men vi får väl återkomma lite mer till det. I övrigt så ska vi ägna oss åt att plocka upp en gammal fin gimmick vi har haft. Alltså som ni vet så gillar vi ju att överreagera. Lagen har spelat 6, 7 eller 8 matcher. Så vi tänkte det är läge att plocka fram panik eller chilla. Fast det är ju förmodligen alla mer eller mindre är inte alls redo för att tänka i de banorna. Men det är vi. Hur är det med det, Edis?
Det är bra, tack. Det är bra, tack. Känner mig ändå... Det är, jag är taggad på avsnittet, men man är ju lite stressad. Nick är ju på en tidsgräns. Vad har vi? En timma på oss ungefär. Det blir
precis
ju lite snabbare.
Nick är on a minute restriction. Alltså, så, vad är det som händer, Nick? Du är ju bänkvärmare. Hur fan kan du vara på en minute restriction?
Det är för att jag jobbar. Jag jobbar hela tiden. Just nu är jag faktiskt i Varberg, nära Träslövsläge.
Så det känns där du har spelat in ett legendariskt avsnitt förut.
Precis. Fina Träslövsläge. Så jag gör mycket och tittar på Borås mot Luleå samtidigt. Så let's go baby.
Okej, okay. Vi börjar med, som sagt, det är alltså då någonstans mellan 6 och 8 matcher spelade, lite beroende på vilket lag vi pratar med. Vi börjar med ett lag. Panik eller chilla, Utah Jazz.
Vänta, skulle vi inte ta Brooklyn först? Hallå.
Jo, ja, men det är riktigt. Det har du helt rätt i. De har ju redan fått panik, så det behöver ni inte ens svara på. Brooklyn Nets, panik. Ja. Vad säger du, Adis?
Ja, men alltså vi måste ju prata om Brooklyn, för att det är ju sjukt sällan vi kliver in i ett avsnitt och någonting har hänt innan det. Det är ju ofta så att vi spelar in och är klara, ska ladda upp avsnittet och så kommer det någon breaking news. Så.
Mm.
Men den här gången så hände det faktiskt en timma innan vi spelade in, och det är ju att Steve Nash fick dojan efter 7 matcher. Man kan tycka att skulle de inte bara släppt honom innan säsongen, men. Så det är ju tokpanik. Man släpper ju inte Nash efter 7 matcher om det inte är panik, eller?
Det är väl så man måste se det. Så tolkar jag situationen.
Mm. Ja, men det är fascinerande vad som har hänt där och vad Brooklyn någonstans skulle bli och vart det nu är på väg. Alltså de har vunnit 2 matcher, förlorat 5 tror jag av de här 7.
Mm.
Och kanske mest anmärkningsvärt är att de är ju rankade sist i defense. Alltså det sämsta defensiva laget i hela NBA. Och jag nog för att det inte är det starkaste defensiva laget, så förstår jag ändå inte hur de lyckas vara där. Jag menar, förra året var de någonstans i mitten. Så någonting har ju hänt i Brooklyn.
Vad säger du, Nick?
Först och främst, jag skulle vilja höra Steve Nash ärliga tankar om hans sejour som Brooklyn coach. För att han har ju mått sämre och sämre, och det har man kunnat se från, liksom på sidlinjerna, att han tycker att hela den här grejen är jobbig, och det kommer säkert vara lättnad för honom. Han kan återigen fokusera på att bevaka fotboll åt typ Fox eller vad fan gjorde innan. De behövde en syndabock. Och du kan inte sparka Kyrie. Kyrie är ju alltså helt, han är ju rakt av dum i huvudet. Jag vet, Addis, att du inte håller med. Men den mannen är ju så otroligt speciell att du kommer aldrig kunna bygga ett vinnande lag kring honom och Ben Simmons. Och Kevin Durant älskar jag, men han är inte den där superstarka ledaren som kan få ett gäng nötter att spela ihop och vinna matcher konsekvent. Han kan göra det liksom på planen, men han kan inte få en grupp att fungera och ha rätt kemi. Det är inte hans grej. Så då behövde en syndabock, och det spelar ingen roll vem de har som tränare där. Då kommer inte oss att komma ett pris, för att folk är fucking skumma.
Men det är lite intressant, för oss som följer NBA och liksom gör det på Twitter, så är det intressant hur saker och ting fungerar. I princip i samma sekund så twittrar Shams Charania från The Athletic och Adrian Wojnarowski från ESPN ut då om att det här har hänt. Och Shams twittrar: Nets and head coach Steve Nash have agreed to part ways. Adrian Woj helt enkelt säger att the Nets fired Steve Nash, sources tell ESPN.
Mm.
Så officiellt har de väl parted ways, men uppenbarligen, eller liksom, om man ska tro på Woj då, så fick han faktiskt sparken.
Fast Woj tweetade att he has been fired, och sen la han en till tweet där det står it was a comment, eller vad fan var det?
Mutual decision.
A decision was mutual. Ja, då är han
ju
inte fired.
Hur fan kan man bli sparkad ömsesidigt? Man kan ju inte bli sparkad ömsesidigt.
Ja, men det är det jag menar. Det är, men okej då, så då, ja, då kanske han
skickade... Jag fick ett slag i ansiktet igår. Det var ömsesidigt, liksom. Jag fattar inte logiken.
det finns då ingen, men jag är faktiskt, jag är ju som jag är, så jag råkade ju faktiskt roa mig med att se när Nets med en enorm ansträngning och kanske till och med en liten aning flax lyckades slå Indiana i natt. De torskade mot Indiana först och sen så slog de Indiana nu. Och då skulle man ju kunna tänka sig att aha, men det kanske ska börja lösa sig och hit och dit och... Men det är efter en vinst då som de bestämmer sig för att nej, men nu får det vara nog. Mm. Och jag tycker att den matchen var ju på något sätt symptomatisk för Brooklyn Nets. När de ansträngde sig, när de lät bollen gå, så är de liksom, de är otroligt talangfulla offensivt. Då såg det väldigt bra ut. Och då på något sätt så var det också, så fanns det en ansträngning i försvar. Och Nicholas Claxton var faktiskt riktigt bra som center. De saknade Ben Simmons, så de spelade Claxton i härden 30-35 minuter, och han hade någonting i härden av 19-9 och 4 blockar. Var faktiskt bra, alltså, och ett energiknippe. Men så fort de var upp 20, vilket de var ett par gånger, ja, då säckar de ihop, och sen så ger de då Indiana öppna skott, och de skinnar Duarte, Buddy Hield och Halliburton, och lite grann även då deras rookie Benedict Mathurin in, och sen så är de i kapp, och sen har de lite flax på slutet att liksom de hänger några skott.
Mm.
Så det är ju någonting som är, för jag håller med dig Alice, man kan säga vad man vill om det här med liksom, ja, men de är bra individuella försvar, eller de är hitan eller ditan. Men alltså, om du har en ansträngning och du har kommunikation och folk vill spela försvar, då kommer du faktiskt att vara bättre än sämst i alla fall.
Nej, men så är det. Speciellt när det finns lag som typ aktivt vill förlora i år. Så är det ju ändå anmärkningsvärt. Men jag tycker någonstans att... Alltså man kan ju, om man ser på Nash, det han har uträttat, det är ju inte mycket. Alltså jag tycker inte, det är ju inte som att det känns som att, ja, ah, men nu har de förlorat en viktig pusselbit här i laget. Utan Nash har ju egentligen inte bevisat någonting som tränare.
Han coachade ju inte ens innan det, så liksom...
Nej,
du har nog rätt.
Det intressanta är att jag såg att hans record i regular season är alltså 94-67.
Ja.
Det är ju riktigt bra egentligen.
Vilket ju egentligen, alltså i procent räknat, är det ju grymt bra.
Ah,
alltså,
ja, så är det. Men han har ju också som sagt Durant hela vägen. Så.
Exakt.
Nej, men, och, alltså, det som i någon mening är tragiskt för oss som tycker det är kul att se basket, det är ju att vi fick se, vadå, vi fick se Kyrie, KD och Harden i, vadå, typ 12 matcher. Jag fick ju a slap in the face rent ut sagt när de mosade Chicago Bulls förra året. Då spelade de ju så fruktansvärt bra basket så det inte var sant. Och sen är det typ 3 matcher senare så är det inte så länge. Någon av dem är skadad och Kyrie är borta. Och sen så kommer ju då hela den här förra covid-säsongen när vägrar vaccinera sig. Harden tvingar sig därifrån. Alltså det är ju nu, det här är fjärde säsongen med Kyrie och KD i Nets, så då är det ju förvisso så att KD missade ju hela första säsongen, för då var han på väg tillbaka efter sin avslutna hälsena. Men alltså, de här 4 åren har ju inte gett dem någonting.
Nej, det har det inte. Det är ju ett failat experiment. Hallå, ska vi också nämna någonting om Kyries senaste vecka, eller finns det något mer att säga?
Jag vet inte. Men, ja, men jag, som jag tweetade i gruppen, det är ju ganska intressant att Kyrie spelar i Brooklyn Nets och väljer att ge röst åt antisemitiska konspirationsteorier. Alltså det är ju read the room, Kyrie. Alltså, och dessutom var inte ett arsle. Alltså, är det ju helt...
Men alltså, vet ni att i den här boken så... Alltså, du vet, först läste jag på Twitter, det var en massa kommentarer som bara, men den är inte antisemitisk. Mm. Och sen när jag fick reda vad det handlar om, alltså det kan inte vara mer antisemitiskt. Det står någonting om att typ juder hade en överenskommelse med Lucifer. Alltså det är sådana här sinnessjuka saker. Han delar som där och tänker, ja men det är ju bra idé. Det är ju bra att dela på min Twitter. Varför inte liksom?
Ja. Nej, han är på djupt vatten. Han är långt ut någonstans. Och jag vet inte riktigt vad det är med honom. Såg ni den här sekvensen på presskonferensen när han började tjafsa med en reporter? Han blev ju tokarg på honom, skitirriterad, och han menar ju att så här, nej, jag promotar inte, bara för att jag delar någonting så betyder det inte att jag promotar, och där har han inte riktigt fattat det som ingår i ett kändisskap och vad det kommer med. Alltså han vill ju någonstans ha allting, det vill säga kändisskapet, pengar och vad det nu ger, och så vill han absolut inte behöva stå för någonting.
Han växlar ju väldigt mycket fram och tillbaka mellan det här att liksom, ja, men jag är någon slags utvald, jag har en massa folk som följer mig, och och sen då i nästa mening så liksom, nej men jag är ju bara en vanlig snubbe liksom, jag är ju ingenting, alltså jag har mina tankar och, alltså.
Men samma presskonferens igen så här, de bara, journalisten bara, men du har delat Alex Jones klipp också. Alltså Alex Jones är ju en ganska notorisk konspirationstänkare som
stryk har, ganska
som har teorier om att utomjordingen kontrollerar oss och att allt
och att den här skolskjutningen i Sandy Hook var staged med, ja men han har ju blivit det nu eftersom han blev dömd och betalade vad det nu var, typ $1 miljard i skadestånd liksom. Så ja, som sagt, du kan stryka det där med ganska, han är konspirationsteoretiker.
Ja, det där med Sandy, precis, men Carrie säger så här, men han är ju han visste det med Sandy Hook var hemskt, men han har ju lagt upp massa saker om sekter och sånt där som har visat sig vara rätt. Man bara, brö. Ja, jo, bra källa fan, för bra källa att dela på Twitter liksom, stabilt.
Nej, han är knepig, och det ser ju någonting när Harden som förutom i år kanske inte ses som den mest seriösa människan på jorden, hamnar i samma lag som Kyrie och känner så här, den här killen är ju för oseriös för mig, och drar efter en halv, vad var det, en halv säsong var han där, hur länge var Harden där?
Ja, men det var väl lite mer, men det var ju någonting sånt, inte en hel, han var där delar av två säsonger.
Ja, exakt, och bara kände så här, jag kan inte vara med Kyrie, det här funkar inte. Och det säger ju rätt mycket om Kyrie. Och det sjukaste, bara, sen kan vi släppa det här, jag vill bara säga, har ni haft den här uppfattningen om Kyrie förut när han spelade i Cleveland? Jag har typ inte tänkt honom som något konstigt.
Alltså mot slutet fick man höra typ att han hade en period på 2 månader där han vägrade prata med lagkamrater. Och jag tyckte att där och då bara, vänta, vad fan är det här? Okej, man blir ju läst, man kanske tar en eller två träningar, men vem fan håller ut så länge?
Nej. Ja. Det är en bra poäng.
Ja, men jag vill inte, alltså, det började, det är ju ändå i någon mening är det ju på något sätt ringer en varningsklocka. Ja, men hur gammal var han? 24 eller något sånt där. Han har vunnit en NBA-titel, han spelar med LeBron James. Ja, men jag vill ha mitt eget lag. Och så går han till Boston. Och sen förstår, alltså, man kan ju inte lita på vad Bill Simmons säger egentligen om Celtics och Boston och liksom allt det där. Men jag menar, om man får tro på Bill Simmons, så i princip när Kyrie lämnade Boston så var det liksom, hej då, glöm inte att stänga dörren efter när du går liksom. Vi är glada att se dig dra. Vi har noll intresse av att ha dig kvar liksom. Det är ju så det är ju Simmons bild hela, och jag har ju ingen riktig aning om det här. Och sen har vi ju förstås det här beryktade med flat earth, alltså att jorden skulle vara platt. Det har jag alltid betraktat som en trollning, men jag måste erkänna att det Kyrie gör ju sitt absolut bästa för att få mig att tvivla på att det var det.
Nej, alltså, han trodde ju på det. Alltså, han backade upp det, och sen sa typ när han fick frågan typ för 15:e gången, då sa han, nej, jag tror inte på det. Men han stod ju fast vid det länge, alltså.
Men Kanada var
det
så.
Men det är det jag menar med att jag tror ändå att det var en trollning, men ja. det, hur ska vi veta det?
Nej, who knows. Who knows? Men stökigt i Brooklyn. Vi får väl se vem de... har ni något tips innan vi går vidare? Har ni tips? Vem landar i... Vem vill ha det där laget?
Alltså vi kan ju säga så här.
Udoka är klar alltså, typ.
Är Udoka klar?
Ja, i princip. Nej. Har jag fått... Jo, då sa jag att han är frontrunner och att...
Men vadå? Är inte han bara avstängd?
Jo.
Jo, från Boston.
Ja, hur fan ska... Ja.
Jag tror inte att han är klar, om man säger så. Men för tillfället i alla fall så tar ju Shaq Van över. Ja. Han har ju varit någon slags... Han är ju interim head coach nu. Han är den som liksom på något sätt tar över. Men det är ju knappast honom de har tänkt sig att de ska ha. Det tror jag inte.
Nej. Ja, blir väl spännande att se i alla fall vem de landar och hur det går. Jag ser framför mig spåkulan att Durant kommer att läsa. Han var ju less liksom, och han kommer ju läsna ännu mer, tror jag i alla fall. Det går ju inte bra för dem heller.
Alltså, apropå det så var ju Durant rätt hygglig mot Indiana också för den delen, och har ju, alltså individuellt har han ju en bra säsong, men det räcker ju inte riktigt någonstans när stora delar, alltså laget hänger ju liksom inte ihop, det finns ju ingen lim.
Nej.
Så, vi får väl se, vi får återkomma till det. Det är panik i Brooklyn, men om vi då övergår då till det som vi kallar för panik eller chilla, som jag försökte kasta mig över för jag fick panik och inte klarade av att chilla. Så panik eller chilla då, vad säger vi om Utah Jazz?
Jazz har ju panik, såklart. Jazz gick ju in i säsong... Hur många matcher har de hunnit vinna?
De har vunnit 6 av 8. De är 6-2.
Ja, då är det klart det är panik. De gick ju in här, tradade Donovan Mitchell, tömde laget och tänkte nu går vi för Wembanyama. Så har man vunnit fler matcher på 8 matcher än vad jag tror man hade tänkt på hela säsongen. Nästan. Kanske en liten överdrift, men nästan. Alltså, de hade nog inte tänkt sig jättemånga fler än 6 matcher att vinna. Men,
man hade väl tänkt undvika att bli sämst genom tiderna i NBA i och för sig. Men, ja,
ja det, och vad var det då? Det var Bobcat som vann.
Jag kommer inte ihåg om de är 8-74 eller 9-73 är rekordet, ja, eller vad man nu ska kalla det för. Jag kommer inte ihåg vilket av dem det är, men någon idé.
Ja, nej, men det kommer de ju inte behöva oroa sig för. Men jag tror att, skämt åsido, jag tror att deras GM då, Danny Ainge, har lite stress i alla fall. Men jag vet inte riktigt vad de ska göra. De får väl skjuta ut resten av laget då. Vilka är det som ser till att de vinner? Jag har inte kollat ut det.
Ja, men, alltså, jag är ju som jag är. Så jag har ju sett Memphis mot Utah 2 gånger. Och Utah har faktiskt vunnit båda. Låt vara då att i ena matchen så saknade Memphis Ja Morant. Och de hade kunnat få iväg ett sista skott. Men de tappade bort det. Och sen så i matchen efter vann de igen. Så jag har faktiskt sett Utah nu 2 gånger. Och grejen med Utah är att de spelar bra basket. De kämpar som fan i försvar. Och sen så har de skytte hela tiden på golvet. Och bollen går. Alltså Jordan Clarkson passar bollen. Jag vet att ni inte tror på mig, men det är dagens sanning.
Ja, men...
Alltså Lauri Markkanen, som ju då, ja, jag gråter ju, det fattar ni, efter liksom bara svär över Jim Boylen som var coach för Bulls när de dumpade honom. Men han snittade alltså 23-9.
Nej, de dumpade honom när Donovan var där. De dumpade honom...
Jo, jag vet, men allt är Jim Boylens fel. Det är liksom, han fuckade upp honom. Men du har helt rätt, de dumpade honom när Donovan var där. De försökte ju att, och sen dumpade de honom till Cleveland, och det var väl någon form av sign and trade på något sätt, om ett dels miss, men jag kommer inte ihåg om de fick tillbaka, men i princip ingenting. Precis. Sen var han ju okej ändå i Cleveland i fjol i liksom en lite mer begränsad roll, men nu är han ju liksom, han är bra, alltså han spelar bra försvar. Han hade 4 blockar mot Memphis i natt. Och liksom, han har ju aldrig tagit returer mer än liksom, han hade något då trade balls där han snittade 8 och sånt där. Nu har han liksom 4 matcher med double digits, och många av dem är offensiva. Alltså han är rörlig, han rör på sig, han spelar som han gör för Finland. Attackerar och är aggressiv liksom.
Konceptet börjar bli verklighet. Konceptet ja, börjar bli verklighet.
Precis så är det faktiskt. Och sen så har de ju då... Alltså Malik Beasley kan skjuta bollen. Jordan Clarkson är ju på sitt sätt galen. Men han, liksom, han har tagit sitt ansvar på något sätt. Han både skjuter bollen och passar den. Kelly Olynyk funkar. Liksom, och Colin Sexton har varit superbra från bänken. när de saknade Mike Conley så klev Sexton in i natt och var superbra. Alltså, liksom det och man får ge coachen lite cred där också då att plus då förstås att alla de här fattar ju på något sätt att ja, men vi är hittagna för att vi ska förlora. Fuck that. Och i absolut sämsta fall så spelar man ju för att visa att man är värd ett kontrakt och liksom att vara någonting. Så. Och så har de fått ihop en lagkemi. Det är helt otroligt. Det är ju liksom, det är ett hopkok. De enda som har spelat tillsammans i det där laget är Jordan Clarkson och Mike Conley. Alla andra kommer ju någon annanstans ifrån.
Mm. Ja, men vi säger vi panik allihopa då? Panik ja. I Utah.
Jag säger panik i Utah.
Ja.
Vi rullar vidare västerut och går till... Vi vet ju att Los Angeles Lakers har panik. Det behöver vi inte ens diskutera. Men det andra Los Angeles-laget, Los Angeles Clippers, panik eller chilla?
Det är superduper mega panik för fan. De vann ju i natt knappt mot Houston liksom. Matchen innan såg de bli demolerade av New Orleans utan Ingram. Alltså de spelar ju skitdåligt, helt enkelt. Jag trodde att de skulle vara mycket bättre även utan... Även fast de är utan Kawhi, så tycker jag, alltså den här gruppen, de spelade ju bra i slutspelet utan Kawhi för typ 15 månader sedan, eller vad fan var det? Kanske lite mer. Jo, det var ju mer. Men hur som helst, ni fattar ju liksom. Jag trodde att de skulle kunna utmana West. Det är bara att begrava den tanken. Det kommer inte hända. De börjar bli gamla. De spelar dåligt och Kawhi är skadad fortfarande.
Mm. Ja, jag håller med. Jag är beredd att hålla med. Jag trodde faktiskt lite på Clippers i år också, men det blir ju mer och mer uppenbart att de inte har det. Och framförallt, Kawhi sitter en hel säsong, kommer tillbaka och spelar typ inte nu heller. Och nu sa de väl han bommar tre matcher. Rest. Man bara okej. Okay. Alltså du har vilat i ett år. Och sen så behöver du liksom redan efter fem matcher behöver du sitta. Då, det ringer ju varningsklockorna för mig. Han är ju inte hel.
Ja, men i natt så slog de alltså Houston med 95-93. Houston är ju ett av de lagen som faktiskt lyckas med sin föresats och tankar. Jag får med att Houston är 1-5. Nej, förlåt, 1-7 är de. 1-7 är de.
De chillar.
Ja, precis, de chillar. Men så i natt då, Paul George är tillbaka. Han har 35 poäng, 9 returer, 8 assist, 6 steals och 2 blockar. 15-26 från golvet.
Mm.
Och han sätter en game winner. Och de behöver en game winner för att vinna med 95-93. Alltså, jag såg nu såg inte jag den här, men jag såg, det kan ha varit mot New Orleans Pelicans som jag såg dem. Och vi har ju drivit lite grann med det här med Ty Lues anpassningar, och han är ju superhyllad i NBA, och Hubbe har ju varit på oss för att vi trackar Ty Lue. Men alltså, Åkersbergas pojkar 13 spelar med mer struktur än vad Los Angeles Clippers gör just nu. De dribblar upp bollen och kanske en eller två passningar lite planlöst där, sen skjuter de. Och försvaret bortsett från Zubat, så är det ju liksom i princip ingen som anstränger sig.
Nej, panik. Men jag tror inte ens att det är ansträngning som är problemet. Jag tror att jag tror helt enkelt att det laget blev lite för gammalt. Jag tror att de har investerat fel, och jag tror helt enkelt att det kommer bara inte bli av.
Nej. Nej.
Fast även om du är gammal så kan du anstränga dig. Alltså, de kan ju, alla har ju pratat om att de liksom har typ 12 man de kan spela.
Men tycker du att problemet är att de inte anstränger sig?
Även om du är gammal så kan du anstränga dig i 25 minuter. Och så spelar vi alla liksom 20-25.
Men är det din slutsats att de inte liksom försöker? För det tycker jag, i alla fall den, jag bara sett en match. Jag tycker inte att det var ju mer att Pelicans var så jävla mycket bättre.
Ja, men det är ju förstås svårt att säga, men jag tycker så att säga, både hur de spelar anfall och hur de spelar försvar, de har ingen struktur i anfall. Det är som att de inte vet vad de ska göra, och det är ju bara rutinerade spelare. Det är samma coach som förra året, och många av dem var med i fjol. Låt vara att de saknar Kawhi, låt vara att de saknar Robert Covington och allt det där, men det här har ju varit en av poängerna med att ha det lag de har. Det är att de ska ha 10-12 man som kan gå in och spela, att de ska kunna vila Kawhi och Paul George. Det har ju liksom varit en av poängerna med lagbyggarna. Det är ju därför Steve Ballmer betalar lika mycket i luxury tax som Golden State Warriors gör. och Ty Lue har haft det här laget och väldigt många experter säger att Ty Lue är en jävligt bra coach. Men det vi ser på banan just nu ser ju bedrövligt ut. Och alltså försvar, säger vad man vill. Alltså om vi tittar på de här lagen som man trodde skulle vilja tanka. Alltså Utah har inga försvarare på ett individuellt plan som de är kända för överhuvudtaget. Men de spelar bra försvar. Kelly Olynyk, Lauri Markkanen och Jordan Clarkson har alltid betraktats som tok minus försvarare. Men de spelar bra försvar nu. Och delvis är det en ansträngningsfråga och att man kommunicerar. Och att kommunicera är ju en viljefråga. Liksom. Vill jag? Orkar jag bry mig tillräckligt?
Mm.
Så ja, tokpanik hur som helst i alla fall, säger vi.
Yep.
Alltså, det blir alltid lättast liksom ändå på något sätt att hålla sig på de lag som var lite favorittippade. Så vad säger vi om Miami Heat? Panik eller chilla?
Superpanik.
Ja, jag skulle säga detsamma. Panik.
Utveckla.
De är done.
Ska jag börja?
Ja, kör.
Nej, men alltså grejen är, de gav ju så mycket för Kyle Lowry och Kyle Lowry är över. De gav ju mycket pengar till Duncan Robinson. Och Duncan Robinson fick sina pengar och sa, vet ni vad? Jag kommer chilla resten av min karriär. Jag är stenrik. Jag ska spela min podd där. Poppa någon tre här och där och that's it. De har investerat lite för mycket fel spelare. Och jag tror att det är ett play-in-lag i East.
Mm. Adis?
Nej, men jag säger detsamma. Det är Lowry-grejen. Alltså att de investerade så mycket. De tog det sista de hade, investerade i honom. Jag tycker inte att de ser bra ut. De är 2-5. Visst, det har bara gått 7 matcher, men jag har jättesvårt att se. De har ju ett ganska... Jag har ju alltid sagt det inför varje år att, du vet, min grej med Butler, du vet, att han är tipskolad och därför får man lägga på några år. Är i år kanske det tar slut att han ska vara på den nivån. Jag vet inte, han har ju spelat bra, men jag har jättesvårt att se att han ska kunna bära dem till final som han gjorde. Jag har jättesvårt att se det faktiskt.
Alltså jag köper allt utom förstås det du säger om Jimmy Butler.
Såklart.
Men jag skulle faktiskt vilja tillägga också att alltså, jag vet inte om det är hur de spelar eller om det liksom är någonting annat som är konstigt också. Men alltså Bam Adebayo är inte bra just nu.
Nej.
Alltså det ser ju något sån här respektabelt ut med 17-8 och skjuter 55%, 83 från straffkast och vad det nu är. Men han har 2,7 assist och 3,6 turnovers och alltså jag tycker de har ju inget flyt. De får ju liksom inte ihop någonting. Alltså... Och jag tror att det finns för säkert gott om orsaker till det här, men jag tror lite grann som du, Nick, att en sak är ju då det här med Kyle Lowry. Jag tror inte att du kan spela 36-årige Kyle Lowry 34 matcher eller 34 minuter per match och tro att det ska gå så jävla bra. Jag tror faktiskt inte det. Det är det ena, och sen det andra, måste de hitta ett sätt att få ut mer av Bam. Det är liksom det enda som kan funka för dem. Och visst, de kan väl få tillbaka Victor Oladipo, men det är ju en long shot att han ska ge någonting som det. Alltså, det är ju ingenting som det är ju inte någonting man kan räkna med ska vara frälsningen. Så jag instämmer i att det är nog panik på South Beach.
Alltså, jag tycker någonstans att det som symboliserade deras panik var ju att jag noterade att de rullade ut Haslem förra matchen för 8 minuter. Undrar när han senast spelade 8 minuter i match. Det måste ha varit 6-7 år sedan. Så,
Nej, men jag tror att han gjorde det någon säsong där när Bam var borta. Alltså Bam missade ju vad det nu var 25-30 matcher här om säsongen med någon riskskada eller vad det var. Och i någon av de matcherna så fick ju Donis några minuter faktiskt.
Ja. Alltså, men det hör inte till vanligheten. Alltså,
nej.
Haslem är 42, 43, 42, något sånt.
Typ.
42 kanske. Och ska inte spela en minut egentligen. Så att nej, vi säger panik. Kör ett lag till då innan vi måste gå till lyssnarnas hot takes. Vi har ju fått in några.
Det är ett ganska självklart val det också, trots allt. Och det är Philadelphia 76ers. De är 4-4. Panik chilla. Eller chilla?
Chilla, chilla, chilla.
Oväntat att du säger det, Adis. Ja, Nick, men... vad säger du?
alltså inte panik på samma sätt som de andra. Där kan man chilla lite, men samtidigt... Adis, du sa en jävligt bra sak förra säsongen. Och det var att man ska titta på hur ett lag börjar, inte hur de slutar grundserien. Mm-hmm. Och jag tänkte på det, jag tänkte applicera det på SBL. För egentligen började det jättebra. Och sen var det skitkassa, men sen i slutspelet var det skitbra. Så... Du vet, det är dina egna ord. Tänk på dem innan du fortsätter att sitta på det här tåget som är på väg exakt ingenstans. Tänk på det.
Ja, jag ska göra det. Nick, vad fan har hänt? Jag måste bara, vad fan har hänt med din inspelning? Du låter skitskum.
Du låter som du har en padda som sitter och rapar liksom mellan varje ord du säger.
Jag loggas ut med jämna mellanrum. Det är skitjobbigt. Ja. Vänta, jag loggar ut och in igen. Vänta.
Ja, tack. Ja. Vi fortsätter. Fan vad skumt lät.
Ja, men nu har ju Philly har ju ändå så att säga lite grann liksom.
Ja, nu trollar du bara.
Nej, det är det.
Jag tänkte vad fan händer nu. Ja.
Men Philly har ju lite grann rättat upp skutan. Ja, alltså efter vad var de? De var 1-4 va. Ja, de var 0-3 och så var de 1-4. Sen har de tre raka och alltså, det är ju inte World Beaters de har mött, men det är ändå Toronto, Chicago, Washington. Det är ju inte tre liksom tanking teams så.
Nej.
Och det börjar väl kanske lite grann lossna, men jag tror som du Adis att de själva känner okej, nu har vi vunnit tre raka, nu har vi köpt oss lite tid, vi kan. Men en del saker jag sett är ju lite tveksam till om jag tror att Daryl Morey skulle vilja göra någon trade.
Ja, alltså det är ju som sagt, det är ju ingen hög oddsare att han vill göra en trade. Det vill han väl alltid, tänkte säga. Mm. Det är ju Daryl Morey, så han kollar nog alltid på trades. Men varför, alltså helt ärligt, varför jag säger chilla är ju framförallt för att Harden har ju faktiskt börjat bra. Jag tyckte ändå det var frågan. Alltså vilken Harden skulle de få? Skulle de få den här som lunkade runt och gjorde 13 poäng per match? Eller skulle de få Harden som nu snittar 22 poäng, 10 assister, 7 returer? Det är ju den Harden de har fått nu. Och då är det ju ganska lugnt. De kommer ju gå till slutspel. De kommer ju ha möjlighet att göra någonting där. Så. Och det är väl det som var ingångsvärdet, tänker jag, någonstans.
Det jag är lite skeptisk till, liksom om vi bortser från det som Nick kommer att säga, att James Harden och Doc Rivers alltid chokar i slutspel. Det kan man ju på något sätt ta i bakfickan också, men ibland slår en meteor ner på, eller en meteorit vad det nu heter, på samma ställe två gånger, så det, who knows, liksom. Men det jag tycker är deras svaghet, det är att när de spelar både Maxi och Harden så har de ju inget bra perimeterförsvar. De skulle ju på något sätt behöva ha hittat sätt att de skulle ju behöva få in någon som spelar bättre perimeterförsvar, så kan de låta Harden spela på någon, alltså typ gömma Harden lite grann, någon som kan tänkas posta upp någon gång ibland, för är någonting Harden är bra på i försvar så är det mot folk som försöker posta upp honom. Han är ju stark som en jäkla oxe. Alltså du flyttar ju inte på honom. Nej. Men han hänger ju inte med folk ute på perimetern.
Mm.
Så på något sätt blir det ju som att de skulle ju behöva lira D'Anthony Melton tillsammans med Maxi och Harden. Men det kan de ju inte riktigt göra. Så alltså, frågan är ju om... Ja, det känns väl som att det är Tobias Harris de skulle behöva trada bort för att få någonting tillbaka. Men jag vet inte hur det går med det.
Nej.
Vem är beredd att ge upp något för Tobias Harris liksom? Han tjänar ju ändå vad det nu är 35 miljoner. I det här laget är han ju typ en distant fjärde option.
Ja, precis. Exakt. Ja, men chilla. Vi säger väl chilla, men vi har ett öga på dem.
Precis, vi har ett väldigt öppet öga på dem.
Ja.
Då bra. Går vi vidare till vårt nya stående inslag, lyssnarnas hot takes. Take it away, Alice.
Mm, jag har spanat in tråden här.
Kan du ta upp Cleveland?
Ja, just det. Vi ska ta ett bra lag också. Vi kan till och med ta två bra lag. Ta Cleveland, Nick.
Okej, Cleveland, de, vad är det jag sagt hela sommaren? De är skitbra! De har ju spelat utan Garland. Och jag säger så här, om de vinner mot Boston ikväll, de möter Boston igen, vinner två gånger på fyra dagar mot kanske det laget som flesta tror på kan vinna titeln i år, då måste vi se som det. Cleveland kan gå för det redan i år. Alltså jag har försökt vara försiktig, jag har försökt ta det lugnt, men hur fan ska man kunna göra det när man liksom spelar så här bra?
Ja.
Ja, jag kan säga så här, Nick, att förutom då att vi liksom måste ta, nu har du ju ändå liksom försiktigt knuffat The Curse lite grann framför dig i Clevelands riktning. Det är ju liksom ett illavarslande tecken i sig, men de har ju varit väldigt bra. Jag har sett Cleveland också, de ser ju väldigt bra ut på många sätt och vis, och de har faktiskt även utan Garland ett lag som kan, de kan skåra, de kan spela försvar. Och får de tillbaka Garland så tror inte jag att det kommer liksom att skada dem. Och jag lyssnade på Brian Windhorst podd idag, där han har Kirk Goldsberry, professorn, som är, han är faktiskt professor på ett universitet numera i Austin och då är även då basketanalytiker. Och han sa på allvar liksom, ja, jag vet att det är tidigt, jag vet allting och man ska inte säga analytics och allting, men jag ser att de kan gå till final.
Hey, let's go! Let's fucking go!
Och jag är inte helt missnöjd med tanke på att det går ganska bra för Portland och Dame i alla fall när han är frisk, så rätt okej ut, så inte jag är helt missnöjd med att Donovan Mitchell snittar 32-7 och bara är helt fruktansvärt bra.
Ja, men du är ju tydligen Cleveland-fan från och med.
Ja, men jag börjar gilla Cleveland, de har ju inte LeBron längre.
Han kommer. Jag säger, han ser ju hur bra det går. Om någon har ett öga på Cleveland så är det LeBron.
Men de kan inte ta in LeBron nu med den lönestruktur de har. Liksom de, alltså det är, jag tror inte att de vill betala lika mycket luxury tax som Steve Ballmer.
Nej.
De får inte in honom där. Så jag tror att det är kört faktiskt.
Ja, det kanske är det. Nick, hade du något mer att säga om Cleveland eller nöjer vi oss där?
Nej, men jag alltså, först och främst har Donovan Mitchell försökt spela försvar av det jag har sett. Och sen för det andra, alltså, Jarrett Allen och Evan Mobley, vem fan ska skora på dem? Vem fan ska skora på dem? Alltså det där laget är perfekt och de är unga. Alltså Donovan Mitchell är den äldsta av de här bärande spelarna. Han är 26. NBA, det är över. Det är den nya dynastin. Vad var det Golden States GM sa? De är flera ljusår framför alla andra franchises. Fuck that! I Cleveland, Sveriges Borås, så har vi alla pusselbitar på plats för att gå hela vägen. I år!
Var det inte Miami som var, eller Borås som var Sveriges Miami här om året? Nu är det helt plötsligt Cleveland.
Cleveland, baby. Regn och deppig stämning. Det är det.
Har du något lag du vill ta upp, Addis?
Nej, vi nöjer oss så här då. Så ja, får vi invänta fler än 7 matcher för att ge riktiga takes, tänker jag.
Jag är med på den. Men då låter vi lyssnarna köra sina hot takes istället då.
Ja, vi har ju fått in en hel del. Jag tänker att vi kan ju vara, jag försöker hinna med alla. Vi kan vara lite kortare på dem och bara säga vad vi tycker spontant då. Ja, Hubbe skickade in en högst oseriöst med Lakers blandar sig in i topp 5 striden i år. Nej, det gör de inte.
Vi fick ju faktiskt den också från Twitter-nicket NBA Shorts. Victor Wallberg skulle tro att det är. Lakers vänder och blir 6 seed, och det säger vi väl också nej till då. Sorry Victor och Hubbe, men, och inte minst sorry Patriot, men nej.
Ja, men jag måste ge dem att det är ju heta takes, absolut.
Absolut.
De är stekheta, men vänder och blir 6 seed, det är ju inte omöjligt i alla fall. Eller? Det är ju inte helt omöjligt.
Fast det är inte så långt ifrån topp 5.
Nej, men topp 5, då har vi de här lagen liksom Denver, och då ska man förbi. Ja, men ja, visst. Nej, det händer inte. Heta takes, men nej, det tror jag inte.
Tänkte du ta upp Abdullah Yassins takes också om Russ och Lakers?
Ja, precis.
Eller?
Jag tänkte, ja, vi kör i alla fall. Abdullah Yassin har då kommit med en hot take som är då att Russ blir sixth man of the year i år. Jag gillar den faktiskt.
Jag skulle tycka det var helt fantastiskt, bortsett från att han spelar för Lakers, om det blev så. Det skulle ju vara otroligt kul. För det skulle vara kul att se Russ ha roligt igen. Det känns som det var ett tag sedan.
Nick, vad säger du?
Jag bryr mig inte om honom. Helt enkelt. Alltså, jag var ju först på tåget redan 2017. Eller fucking 2014 konstaterade jag redan att det går inte att spela med den grabben. Nu har han förlorat sin atletism och det är liksom en Allen Iverson avslut på karriären. Det kommer bara vara sorgligt. Folk tycker ju synd om honom. Och så var det också när Allen Iverson skulle avsluta sin karriär.
Mm. Okej. Då tar vi Patrick Challa som har två hot takes. Den ena är att Clippers kommer slåss om play-in-platserna. Vi har ju varit inne lite på det här redan. Är vi beredda att placera dem nere vid play-in? Vad säger ni?
Jag är jättesvårt att se dem bli bättre än sjua i alla fall. Jag är ärligt talat, jag tror inte ens att de blir sjua.
Vilket lag pratar
du om? Clippers. Eller Clippers menar jag.
Men play-in låter rimligt tycker jag. Men fortsätt själv.
Nej men alltså, det är ju klart, om Kawhi kommer tillbaka och är Kawhi, då kommer de ju vara bättre än play-in. Men om du ska hålla på så här att Kawhi kommer från bänken i ett par tre matcher och sen så missar han 3-4 och de dessutom ser så ostrukturerade och ointresserade ut. Det här är ju bubbelsäsongen all over again. Alltså det var ju då de bara sköt som om de hade vunnit 4 titlar i rad och sen så fick de smörj i bubblan så det bara sjöng om det. Alltså nej. Ja, som sagt, play-in låter helt rimligt för Clippers om det inte händer något exceptionellt.
Okej, så då var den ju inte så het kanske då.
Mindre het än vad du trodde, Patriot.
Ja, precis. Hans andra är att Golden State aldrig mer vinner ett championship med det här, alltså den stomme de har nu. Det vill säga yes. Curry, Clay och grabbarna. Vad säger vi?
Nej, men the writing is on the wall, säger jag. The writing is on the wall. Vi har sett dem struggla nu i början av säsongen. Det de gjorde i våras var ju liksom väldigt imponerande med tanke på att de spelade inte bra andra halvan av grundserien. Nej. Men samtidigt Suns chokade mot Dallas och de fick ju Middleton spelade inte för Bucks och de fick ju en ganska enkel resa. Men jag älskar den här taken. Låt oss avsluta det här. Jag är fucking trött på skiten. Hoppas att det stämmer och jag tror faktiskt att det kan vara så att de inte kommer vinna någon mer titel med Stafford, Raymond och Clay.
Ja. Jag köper nog det också.
Alltså, jag tror ju, det beror ju på hur man ska se på det här med stommen. Men jag ser ju att de har en väldigt bra chans att vinna i år. Alltså, så det här att de har börjat risigt i år. Who cares? Alltså, det bekymrar inte mig något särskilt. Alltså,
nej.
Det är lite så här baksmälla från titeln. Och sen så tar det säkert en stund för dem. Ändå, även om alla liksom låtsas som att det inte hände något mellan Raymond Green och Jordan Poole. Så gjorde det ju det. Men alltså, de har förlängt med både Wiggins och Poole och det kommer att vara två billiga kontrakt när det drar ihop så. Det behöver de ju med tanke på den lönelista de har. Det som är frågetecknet är ju Klay Thompson, tycker jag. Det är ju...
Du, vi kommer till Klay, för det finns en hot take här. Det finns
just
en hot take.
Ja, men hur som helst, då hejdar jag med det. För jag tycker de har lite folk att kunna täcka upp det där lite grann med. Några av de unga spelarna, men ja, kör.
Innan vi går till Clay så vill jag köra den här. Anton Kriegs hot take är att Bucks går 16-0 i slutspelet i år. Jag gillar den. Jag är här för den här hot taken. Det här gillar jag. De är by far. De är ligans bästa lag.
Giannis är ett monster.
Giannis är ett monster. Ja.
Ja, det är faktiskt, det är, alltså, jag tror ju inte riktigt kanske att man går 16-0 därför att slutspelet är ändå ganska knepigt och kassören brukar tycka att det är bra att man inte går 16-0, men damn, de är 6-0 och bara vinner utan Chris Middleton. Alltså, ja,
helt otroligt.
Och Giannis blir ju, jag vet inte hur det går till, men han har faktiskt blivit ännu bättre.
Ja, han tar steg.
Det är omöjligt. Alltså,
ja. Han har kommit med den från LeBron att sin prime. Han kontrollerar spelet på ett så brutalt sätt att liksom, man kan inte göra något än att bara säga hatten av. Faktiskt. Ja. Alltså det är, nu kan man säga att jag kan inte skjuta och sådär. Gör man det är man en klassisk hater. Om man brons. Man sa att han inte klart. Nu är ett sån här nitpicking. Det är hatten av. Han är överlägset bäst i världen just nu. Och det är faktiskt otroligt hur bra han har blivit. Alltså.
Ja. Det är faktiskt helt otroligt. Okej, vet inte hur man uttalar det här då, men vi testar Sunnacken. Jag tror det kan vara så, Sunnacken kanske, jag vet inte. Något sånt. Anthony Edwards kommer att ses som den bästa shooting guarden i ligan mot slutet av den här säsongen.
Okej, okay, ja. Ge mig er lista på shooting guard som är bättre än honom idag. Består listan av Donovan Mitchell, Harden och Bradley Beal? Alltså, det är inte en jätte fascinerande lista, måste jag
det
säga.
Det är nog dem. Jag kommer inte på honom. Jimmy Butler, är han en
han är ju mer en small forward som de spelar i Miami i alla fall. Alltså det, okay. Så måste man ju säga. Det beror ju på lite grann där hur man ska se vingar, men den enda är att, alltså, och det är ju samma sak, hur ska vi se på Steph Curry? Han är ju inte point guard, men han är ju inte shooting guard heller, han är ju någon slags combo guard. Men den enda jag säger rakt av som är bättre idag är Donovan Mitchell.
Ja, men det är typ lite så.
Och jag tror att Donovan Mitchell kommer att vara bättre när säsongen är över också.
Det tror
men,
jag också.
Men jag kommer inte på att jag tycker att det finns någon, alltså, ja. Nej.
Mm. Okej. Okay. Så vi säger nästan på den. Nästan.
Grabbar. Jag måste dra nu. Jag måste säga det här till alla lyssnare. Förlåt, okay. Jag är här med jobbet. Nästa vecka kommer jag komma tillbaka starkare än någonsin med bra ljud och ännu fler dåliga takes som kommer visa sig vara fel. Så shout out till alla våra lyssnare, framförallt de yngre. Vi älskar er. Ni är vår framtid. Och glöm inte för fan. Glöm inte. Benke ljuger aldrig.
Ja, vi hörs nästa vecka, Nick. Jag går och ser Skölden kör färdigt då.
Ja, vi kör färdigt på lyssnarnas hot takes. Vi har några kvar.
Ja, vi kör färdigt lyssnarnas hot takes då. Okej, jag går vidare då. August Ahl, vi tyckte att det var en liten sval hot take förra veckan om Pelicans, så att han har steppat upp här. Han väljer Paolo Banchero över Victor Wembanyama.
Den är ju sinnessjukt het, faktiskt.
Ja, det är den sannerligen. Men vet du, jag är här för den också.
Ja, men det vet jag ju att du är. Det är ju självklart.
Nej, men alltså så här. Jag fattar Wembanyamas case över Banchero alla dagar i veckan. Men om man då väger in det här jag pratade om förut med Wembanyama om risken för skador och så vidare. Det är ju inte helt omöjligt att se en verklighet där Wembanyama skadade bort sin karriär någorlunda i alla fall. Medan Banchero blev en Hall of Fame-vinge. Det är inte omöjligt.
Ja, men för det första så har ju Banchero sett väldigt bra ut. Jag har inte sett någon hel match med Orlando, men jag har sett lite klipp och liksom, han har ju skjutit bollen dåligt från tre, men i princip han är ju inte någon medveten försvarare, om du förstår det. Men han har verktygen, men han vet inte riktigt vad han ska göra med dem i försvar. Men alltså, han ser ju ruskigt polerad ut i anfall.
Mm.
Ja, men alltså, han och Franz Wagner är, alltså, äntligen har de hittat två långa liksom typ 3-4 som de kan bygga på. Det är ju vad de har jagat i liksom ända sedan de släppte Dwight.
Mm.
Och nu har de det. Banchero är på riktigt. Men Wembanyama snittar alltså för tillfället 19-8 i franska ligan.
Ja, ja, det är,
och
det är bra.
Han har, jag kommer ihåg, han är född 2004, så han har förmodligen fyllt 18, men inte mer än så.
Mm.
Så det är ruskigt het take. Men det är ju som du säger, hur många har vi som är 7-4 som, alltså, som är typ 2-20 eller längre och har haft en lång produktiv karriär? Det är skrämmande få.
Typ ingen. Alltså nästan.
Men vi har några stycken som har haft några lysande år, men de har varit ganska få. Alltså det är väl typ Yao Ming, Ralph Sampson. Ja, det finns säkert någon mer som man glömmer bort, men liksom några år.
Ja, nej, men det är jävligt svårt att hålla sig skadefri. Men ska sägas då att till skillnad från dem, så om jag ska tala för Wembanyama, så är det ju att hans kropp är ju inte riktigt lika tung som de här andra trästockarna. Utan han rör ju sig bättre, det känns som han har bättre förutsättningar
för att hålla sig skadefri, om du förstår vad jag menar, jämfört med en Samson eller alltså Yao Ming var ju, ja, i och för sig han var ju inte super, han la ju på sig, han blev ju större, det kan ju också ha förstört
Samson var ju också rätt smal från början som jag minns det, men jag för mig att det liksom var lite samma sak med honom, att han så småningom la på sig, men ja.
Och det är ju, de kom ju in i ett NBA där jag förmodar att det var väldigt, alltså så här. Jag tror att Yao Ming från första dagen fick höra, men du måste gå upp i vikt, du måste gå upp i vikt. Det var ju den här tiden när stora spelare bara skulle vara stora. Med Yaos touch och sådär, om han hade kommit fram idag så hade ju Yao Ming skjutit treor och gjort mycket mer med bollen i handen också, tror jag, än vad han fick göra. Men ja, skitsamma, den var stekhet. Kör åt August, den där
ja, den är stekhet.
Ja. Hubbe skickar igen en till. Trada Kawhi. Jag vet inte om någon vill ha honom. Alltså
vi måste ju säga det att Nick lyfte ju förra veckan liksom, att han sa ju inte att han är det, men han lyfte ju det att liksom, vi kanske måste börja fejsa att Kawhi, om inte annat, om han kanske inte är tvättad, men det är åtminstone så att det är nog tid i tvättstugan bokad, påstod ju Nick.
Ja.
Förra avsnittet, så det är, ja.
Den är nog bokad. Jag vill trada, tror jag är en dum idé, för jag tror inte någon ger det värde, den uppsida han kanske har. Alltså det är svårt att se att någon lag ger något vettigt för Kawhi idag. Jag vet inte, men kanske något lag vid gamla, men ja, okej, okay, vi går vidare. Tillbaka till Paolo Banchero. Vår vän KNFT, jag vet inte, han pysslar kanske med NFTs här, men Paolo Banchero kommer bli Italiens rekordhållare i antal gjorda poäng i VM, EM och OS-slutspel. Jag måste erkänna min... jag hade ingen koll på att han var italienare, faktiskt.
Ja, men han, det är tydligen, han kom ju, det hör man ju på namnet, så ja. Hans pappa är tydligen italienare. Och sen av någon anledning, alltså det är väl möjligt att det är hans pappa eller liksom att det kommer från släkten eller vad det nu är, men... han har tydligen skaffat ett italienskt medborgarskap och är liksom hur hypad som helst på att spela för Italien och liksom säger, tydligen har han inte ens varit i Italien, men säger I can't wait to get there.
Okej.
Okay. Och verkar liksom som att han har bestämt sig för att han ska spela för Italien, och gör han det, verkar väl högst sannolikt.
Alltså
de har ju inte haft, alltså de har ju haft många bra spelare, det har gått bra för dem i mästerskap och liksom hit eller dit, men de har ju inte haft en spelare på den här nivån som jag kommer på.
Jag tänkte precis säga, nu kan jag inte min italienska baskethistoria, men har jättesvårt att se att de har fått fram någon så bra som Banchero. Det kan de väl inte haft.
Nej, men i princip så är det väl din favorit liksom, som är
Gallo.
Ja, precis, det är väl Gallo är väl den som, och jag, som jag minns det, så han har ju ofta varit skadad, alltså han skulle ju spela något mästerskap, men då bröt han ju handen när han slog en holländare eller vad det var i nyllet, så ja, jag tror inte att han har så många poäng för landslaget.
Nej, men den är så, inte så het hot take, men den var
jävligt
kul.
Upplysande.
Ja, upplysande, för jag hade ingen koll på att han har gått och skaffat italiensk pass och är redo. Kanske man får se honom i Euroleague någon gång också. Vem vet, eller man
precis.
Får se. Jag
dock inte i Murcia, utan i Virtus Bologna.
Ja, precis. Fan, Bologna, hette inte de Kinder förut?
Jo.
Är jag väldigt old school nu när jag sa det där? Är det skitlänge sedan eller?
Jag minns inte. Alltså, det är ju en grej som är jobbigt med alla de här Euroleague-lagen. Det är ju att de byter ju faktiskt sponsornamn. Inte som du och jag byter kallingar, men i alla fall liksom i jämna mellanrum.
Ja. Ja, nej, men så är det, okej, okay, vi har fått in en hot take från Jon Jenka. Han har två stycken till och med. Ett är: LeBron förstör sin legacy om Lakers fortsätter stinka, oavsett hur bra han själv spelar. Jag håller inte med.
Alltså jag säger så här, att det är en otroligt stekhet hot take, men jag håller ju inte ett dugg med. LeBrons legacy är i ett kassaskåp.
Ja, jag säger det samma.
Alltså,
Det är som när man pratar om Jordan, det är som att Washington-karriären inte ens existerar. Och då har LeBron ändå vunnit ett championship med Lakers. Så...
Mm. Ja, men jag menar, han alltså, nej, LeBrons legacy är inte hotad. Alltså, han har redan gjort alldeles för mycket för att man... Och han kommer ju med 99% sannolikhet att gå förbi Kareem som... den som har skårat mest. Han har redan skårat mest i, om du räknar ihop slutspel och regular season. Alltså, LeBrons legacy är i kassaskåpet. Det är, han kommer att räkna, liksom många kommer att fortsätta se honom som nummer ett. Jag kommer att fortsätta se honom som nummer två. Men den som har honom sämre än nummer två vet ingenting om basket.
Så är det. Och jag längtar tills han passerar Kareem då, vilket han kommer göra inom någon månad sådär, någonstans efter.
Är det så nära?
Ja, det är väl någonstans i januari, februari där omkring tror jag.
Okej.
Som jag har förstått det i alla fall. Och jag längtar till det. Jag tänker att vi får göra ett specialavsnitt då, om LeBron James. Så enkelt är det. Det bestämmer jag här och nu, Skölden. Och du är med.
Ja, naturligtvis.
Ja, bra.
Ingen snack om saken.
Ja, okay.
Jag skickade ju en tweet häromdagen. Jag drog ju lans för LeBron 2016.
Ja, innan Jordan var hotad. Då gick det bra. Okej, den andra hottaken som Jon Jenka bjöd på var ett finaltips. Och det var Denver mot Cleveland i finalen. Vi har pratat lite om Clevelands... chanser till final, och det är väl inte helt omöjligt. Det är väl Bucks emot egentligen. Visst, andra lag kan ju sluta dem såklart, men Bucks blir ju jättetufft att ta sig förbi för Cleveland. Däremot Denver, alltså, lite imponerad.
För det första så är ju hot taken stekhet igen, alltså oberoende av allting annat. För som du säger, Cleveland måste ju förbi Bucks, och det har... Hur bra Cleveland än har varit, så är det svårt att se att de är redo att ta sig förbi Bucks redan. Det är ju det ena. Och sen så är ju då det andra att, alltså, Denver ser inte jättebra ut just nu.
Nej.
Alltså, ja, nästan så att de såg bättre ut i fjol utan både Murray och Porter än vad de gör med de två just nu. Så det, sen visst, det är ju liksom säsongen är ung och båda de två har varit borta länge och det är klart att det är komplicerat att på något sätt få ihop två snubbar som båda två kan snitta plus 20 poäng. Jag fattar att det inte är enkelt och ingen av dem har spelat ordentligt på länge, men det ser ju inte jättebra ut. Jag tycker inte det. Alltså, jag tycker de har ett par konstiga förluster som så att säga i vanliga fall så skulle liksom, det har inte hänt med Jokic tidigare, men det har hänt i år.
Ja. Nej, men så är det.
Bland annat torskar de ju faktiskt mot Lakers.
Ja, exakt. Bara det. Nej, men jag har svårt att se det. Men visst, det är hot takes och den är het. Jag köper det. Okej, vi går till nästa. Ska vi se då? Ja, Anton Krieg hade en till. En mer seriös take. Det var att Portland vinner West mot Pelicans.
Den är ju också stekhet.
Ja, jag vet inte vad som gjorde den seriösare. Den är ju ännu hetare än att Bucks går 16-0 som var hans första.
Den här, alltså, jag kan se, som New Orleans har sett ut, så kan jag se New Orleans gå till konferensfinal. Men jag kan inte riktigt se Portland gå dit. Och inte att de slår New Orleans heller.
Nej.
Jag gillar en del saker som Portland har gjort. Jag tycker det ser ju... Alltså äntligen har de ju lyckats med det här på något sätt att hitta folk som kan hjälpa Dame att spela försvar. Och Dame har ju sett ända tills han blev lite småskadad nu igen. Som jag fattat, det har ju ingenting att göra med hans, liksom, hans gamla skada. Han sa ju själv någonting att hade det varit slutspel hade han spelat och sådär. Men alltså Jeremy Grant är ju faktiskt en väldigt kraftig uppdatering, liksom, om man jämför med mycket av det de har provat med förut. Och sen så har de ju då Josh Hart som också är en kraftig uppgradering jämfört med det de har. Och så har de inte sett Gary Payton spela än.
Nej, exakt. Hur länge är han borta?
Kommer inte ihåg faktiskt. Men det verkar vara lite grann problemet med honom. Han får ju liksom en eller annan skada han med. Men alltså, på, jag tror att när de har börjat så här pass bra, lite grann som Nick hyllade det, för man ska titta på hur de går i början på säsongen, så jag är inte riktigt säker på att jag håller med 100 om det, för jag tycker många lag är skumma nu. Jag ser ju inte Utah bli trea i West till exempel.
Nej.
Men
i år är det lite speciellt, alltså, känns det som. Jag vet inte varför, men det känns lite annorlunda.
Ja. Ja. Men jag tror att Portland kommer att vara helt okej, men jag ser inte att de ska kunna gå till konferensfinal. Jag ser inte att de ska slå, för jag tror faktiskt, däremot så kan jag se, alltså jag kan se New Orleans gå till konferensfinal, för ett par lag ser sämre ut än vad man har räknat med, och de ser bättre ut än vad jag kunde föreställa mig. De har ju legitimt tre man som du kan ge bollen till och i princip liksom klära ut, och de kan skapa ett bra skott åt sig själva eller någon annan.
Ja.
Och de har liksom ett antal bra rollspelare, och de har Valanciunas, alltså de har Herb Jones, alltså det, och dessutom så känns det som att de, när Zion plötsligt bestämde sig för att det skulle vara roligt att spela för New Orleans, så, alltså när jag har sett dem, de ser ut att gilla att spela med varandra. Och Brandon Ingram är, det svider att säga det för mig, för jag har ju varit ute på honom mer eller mindre, men Brandon Ingram är legitimt svinbra.
Ja, det är alltså, det såg man inte komma, kan jag säga.
Nej, men det är bara som Nick sa om vem det nu var, lyft på hatten liksom. Det var ju fortfarande rätta Lakers och trade för Anthony Davis. Jag är inte ute efter det. Men man kan väl säga att som Ingram ser ut just nu, så tror jag faktiskt att det finns en och annan i Lakers som liksom, vad fan skulle vi göra det där för? Men de vann en titel, och det är ändå AD, så liksom det är klart, jag tycker det är helt okej att de, jag tycker det är rätt att de gjorde det, det är inte det, men Ingram ser väldigt, väldigt bra ut.
Ja, verkligen, det gör han. Okej, vi går vidare, vi har några kvar här. Vi har varit inne på Clay lite, vi touchade vid Clay, och vår vän Bobby har bara skrivit Clay Thompson, och sen har han en GIF eller GIF-bild, om man nu vill ha det uttalet, på en som kastar in tvätt i en tvättmaskin, så det vill säga,
och ser jätteglad ut.
Ja, jätteglad ut. Så att Clay Thompson är tvättad, washed, vad man nu vill kalla det. Vad säger du?
Alltså, jag tror att Clay Thompson kommer ju aldrig bli Clay Thompson som kunde skinna i liksom, vad var han gjorde, 39 i en quarter, eller bara helt plötsligt bestämma sig för att nej, men vi tänker inte åka ut mot OKC och plötsligt bara bli omöjlig. Men, och jag tror aldrig att han kommer att bli en riktigt lika bra försvarare som han var förut, men jag tror att han kan hitta sätt att kompensera, och jag tror att han kommer att vara en produktiv spelare, om du förstår vad jag menar. Jag tror, han kommer inte vara liksom peak Clay eller, men han kommer att vara en produktiv spelare något år till, så länge han får vara hel. Jag tror att han kommer att lösa det på något sätt.
Men jag köper tvättad i bemärkelsen om liksom där han någonstans var jämfört med nu. Han är ju inte detsamma. Nej. Så är det.
Och det är det jag menar. Det kommer inte att vara Clay som kan stoppa egentligen vem som helst som är under 6-6 eller under, och snitta en bra bit över 20 och skjuta en bra bit över 40% från 3 och vara liksom kapabel att catch fire och bara bössa i liksom 40 på en quarter. Det kommer inte att hända igen. Men att han kan vara en startande spelare för Golden State när de vinner championship till, det kan jag faktiskt se.
All right. Daniel Andersson säger ta bort Orlando Magic och ta in Seattle. Så otroligt trött på Orlando och deras medelmåttighet / uselhet. De har ju ingenting, med stora bokstäver. Jag köper det. Den här köper jag.
Självklart gör det. Men just för tillfället, jag säger ingenting om det. Jag tror också att jag skulle tycka, eller det skulle vara roligare med Seattle än Orlando. Ingen snack om saken. Men de har ändå Paolo Banchero och Franz Wagner.
Ja.
Nu har de äntligen, skulle jag vilja påstå, två potentiella All-Stars på intressant position med liksom intressant spelstil och kapacitet. Så för första gången på 10 år är inte Orlando minst intressant i ligan, mer eller mindre.
Nej, men så är det. Men man kan ju argumentera för att då är det perfekt läge att skjuta dem till Seattle, med tanke på hur Seattle blev rånade. De hade ju Kevin Durant, de hade precis draftat Russell Westbrook. Tror de hade Jeff Green också, tror jag. Ja, så och så fick de flytta till deppiga Oklahoma. Men skämt åsido, så ser jag ju hellre att man skickar till exempel då Oklahoma eller Pelicans innan man tar bort Orlando. Orlando har ju, när han säger Orlando har ingenting, det jag tycker att de har är historia. Ja, men de har ju Shaq.
De har ändå Shaq, de har Penny, de har Tracy McGrady, de har Dwight.
Ja, det är ändå mycket mer än, vad har Pelicans? Noll.
Men de håller på att bygga en historia nu då möjligen, men annars har de väl egentligen ingenting. För visst, nej. Chris Paul var ju när de var New Orleans Hornets, eller vad de nu, vad hette de på den tiden?
Ja, han flyttade ju, de hette ju Oklahoma Hornets ett tag, eller vad fan det var. Hurricane Katrina hände, då flyttade de ju från dit till Oklahoma.
Ja, just det, men de var ju ändå, de var ju fortfarande ett New Orleans lag
Absolut. Men ja, skitsamma. De har inte mycket i alla fall. Det kan väl säga. Men så här. Vad jag kan trösta Daniel om, att av allt att döma och alla insatta säger ju att Seattle och Las Vegas kommer att ske. Det är en fråga om när och inte om i det fallet. Mm. Så, och då är det ju på tal om expansion, det vill säga att man blir 32 lag helt enkelt. Och det är väl kanske enklaste sättet att göra det på.
Mm.
Och jag tror att det kommer hända. Det är väl en fråga om när.
Det tror jag också. Det verkar ju som att man är beredd att göra det här med Las Vegas trots allt. Och Seattle har ju tydligen ordnat en arena, och alla någonstans känner ju för att Seattle borde ha ett lag. Men jag måste bara säga det apropå New Orleans. Det är ju faktiskt så att New Orleans första inkarnation i NBA, det var ju New Orleans Jazz. Sen flyttade ju de till Utah.
Mm.
Och sen var det ju mycket riktigt så att de hette New Orleans Hornets.
Mm. Och det var så. Mm.
Charlotte hette ju Bobcats förr i världen. Yeah. Men de la ju typ ner, och sen så flyttade man ju då New Orleans till Charlotte, som fick behålla Hornets.
Ja, så var det.
Vi måste ändå gå igenom det här. Vi får inte vara historielösa. Så det, ja.
Ja, det är svårt att komma ihåg de där
vändorna. Ja, det är faktiskt svårt att komma ihåg, för det är väldigt stökigt.
Ja, men så är det. Ja, och som du sa, det här med Las Vegas, att man har valt att göra det. Jag ska bara säga, de har ju nästan låtit andra sporter varit testkaniner i det fallet, och liksom, ja, men hockeyn var väl först ut kanske, och de gick ju och vann, tror jag, första året.
Precis, jag tror att de vann första säsongen de var med.
Ja, och WNBA, det är väl Aces tror jag de heter, och de vann ju i år om jag inte har fattat helt fel, eller? Var det inte så? Jag vill tro, var inte Becky Hammond, var inte hon Las Vegas coach? Nu gör jag en snabb googling här. Nu visar man ju sin okunskap här.
Precis, sin dåliga research och förberedelse. Men som sagt, de vann i alla fall. Som ja. Men om
Las
det är
Vegas
Becky
Aces, det är ju Becky Hammonds lag. Och de vann.
De vann.
Ja, jag är rätt säker på det i alla fall. Ja, så att det verkar ju ha funkat att flytta till Las Vegas. Och då tror jag att NBA vill in där också. För där finns det ju pengar. Så de vill ju in där. All right. Vi har från William Lightfoot har vi fått tre stycken. Jag tar två, för en har vi redan kört med Clippers Be Playing. Den har vi pratat om redan. Någon annan hade den. Men New Orleans får Victor Wembanyama. Och då är det ju inte på eget bevåg, utan att de får ju Lakers pick då i år. Och han menar väl att Lakers kommer stinka så mycket att de får Wembanyama.
Mm.
Vad säger du om det?
Alltså, det är inte helt omöjligt. Alltså, dels är det här liksom, ja, men LeBron är 38, blir han skadad? Anthony Davis är gjord av glas, blir han skadad? Och alla pratar ju om det här, att ja, men LeBron har signat en extension för att de ska trada de här två picksen de har. Men alltså, om de inte har gjort någon trade än och de väntar ett litet tag till, och alltså bara säg liksom, jag önskar det absolut inte, att jag önskar inte att någon spelare ska bli skadad, det är inte det. Men säg att någon av LeBron och AD skulle gå ner liksom, om man säger att okay, de kommer att missa 30 matcher. Varför skulle de då trada 2 picks?
Ja.
Och då kan de ju komma sist. Eller liksom i alla fall så, eller inte, kanske inte nödvändigtvis sist, men ha liksom bra odds på att hamna så dåligt till att de får Wembanyama. Och då tar New Orleans sin pick swap och får honom. Så den, jag ser att den finns i teorin möjlig.
Ja, nej men exakt. Det är lite det jag menar.
Så den är ju het, men jag ser att den finns. För jag tänker just det här, att har de inte velat trada de här picksen än, då finns det ju ändå någon i Lakers front office som håller emot och säger att liksom, ja men det vanligaste folk pratar om, det är ju Miles Turner och Buddy Hield. Och då finns det ju någon som sitter där och säger, det räcker inte. Vi kanske går till slutspel och vi kanske blir okej, okay, men vi är liksom, vi åker ut i första rundan, eller möjligen om vi liksom svarar för en bragd i andra.
Ja,
och varför ska, då har vi liksom sålt ut allting och vi har ingenting att komma med, speciellt att komma med till nästa säsong heller.
Mm.
Så jag ser att det finns en möjlighet att inte att Lakers tankar, för det har de ju ingen anledning att göra, men jag ser att det skulle kunna hända saker som gör att de är mindre intresserade av att byta bort de här pixen och bli bättre.
All right. Och William Lightfoot hade också att Jazz blir ett playoff-lag. Jag säger där att så här, Danny Ainge som rattade det där laget, han kommer aldrig låta det hända. Det kommer inte att hända. Han kommer trada alla innan det händer. Jag tror att det är omöjligt. Det är inte så han jobbar. Du vet Danny Ainge, han tradar vem som helst. Han tradar för fan... Han tradade Pierce från Boston, han tradade Garnett från Boston. Han är iskall. Han är heartless. Hur var det med Isaiah Thomas? Jo, han tradade honom till slut.
Jo, han tradade honom till Cleveland.
Ja. Utan att blinka. Han är iskall, så att nej, det tror jag inte själv.
Ja, men det som väl är problemet är ju det förstås, att det han vill ha. Det är ju det som är lite intressant med alla de här traderna han gjorde då, eller där han tradade bort Gobert och Donovan Mitchell. Så ja, han har fått en massa picks, men han fick ju också faktiskt en och annan ganska skaplig spelare, och det är väl det som är lite grann problemet. Så det han vill göra nu är ju egentligen att få tillbaka dåliga spelare och picks. Och jag vet inte riktigt. Nästan alla lag som är bra sitter ju lite halvrisigt till på picks. Alltså, har inte så många picks att trada. Alltså Milwaukee har inte så många picks att trada. Philadelphia har inte så många picks att trada. Alltså du fattar. Det är få lag som på något sätt, ja, men vi behöver en PS till för att vara contenders. Alltså det enda lag jag kommer på som jag tycker är bra och som jag vet har en bra picksituation, det är ju New Orleans.
Ja. Nej, men så kanske det är. Absolut.
Som är liksom så här på raka. Det finns säkert någon till som liksom har de flesta sina picks i alla fall. Men alltså, många lag har ju faktiskt gjort sig av med sina picks för att liksom komma till den nivå de är.
Precis, precis.
Så ja, men som sagt, om Utah Jazz går till playoffs så kommer ju Danny Ainge vara flintskallig eller gråhårig eller båda.
Det kommer han definitivt vara. Alltså han kommer inte planen. Han kommer ha gjort sitt för att sabba de planerna i alla fall. Så mycket kan vi säga. All right, vi har en till. Stefan Gans som säger att Memphis kommer att gå till conference-final. Deras brutala sätt att spela kommer revolutionera basketen mer än 7 seconds or less. Det vill säga Phoenix med Nash och Amari Stoudemire. Och Bad Boys Pistons var för tidiga. Så att någonstans att... Memphis kommer gå långt och Memphis kommer att förändra basketen med deras köttande. De har väl köttat i många år, Memphis. Det har ju varit en identitet sen...
Grit and grind.
Grit and grind, exakt, exakt. Men conference-final, vad säger du? Kan jag ordna det?
Jag kan se det faktiskt lite. Alltså, återigen, helt plötsligt är ju West är vidöppen, alltså, tycker jag.
Mm.
På ett sätt, jag tycker att Bucks känns mycket säkrare än någonting som finns i West.
Ja.
Och Nu har jag sett Memphis mot Utah. Det är ju löjligt att säga att man tror att de ska kunna gå till konferensfinal när de har torskat båda. Men de saknar Jaren Jackson. De har saknat en av Ja eller Desmond Bane. Och alltså Ja har ju varit helt magisk i år. Och Desmond Bane är ju sinnessjukt bra också.
Ja.
Och de har ändå en hel del spelare kvar, även om de då blev av med Kyle Anderson och någon till som jag glömde. Jo, de blev av med det Anthony Melton, men de har ju också alla sina picks och sådär. De skulle ju teoretiskt kunna trade en eller annan. Alltså jag kan se att Memphis går någonstans. Det som är risken är ju som jag spelar, så ett är ju en måltavla när Memphis spelar försvar, och två så börjar man ju bli lite sådär att man nästan är lika rädd när han flyger som när Anthony Davis ramlar.
Mm, precis.
Så ja, men jag kan se det, men sen, jag vet inte om jag tycker att de spelar så brutalt egentligen. Det är väl liksom, ja, de har ett och annat hack. Alltså, min kära Dillon Brooks är ju inte den som liksom låter någon skåra om han kan undvika det. Så är det ju.
Ja, men så är det. Absolut. Ja. Det var de vi hade. Det var de hot takes. Fan, jag ser, våra lyssnare gör ett jävligt bra jobb med sina hot takes. Mycket bättre än vad vi har gjort i de här, under de här
absolut. Halvåren. Absolut, det är underbart. Hot takes, och som sagt, keep them coming, kära lyssnare. Mm. Och det här blir väl också, inte ett historiskt avsnitt, men det blir första avsnittet på fruktansvärt länge som vi i princip inte säger ett ord om SPL, utom att Nick satt och tittade på en banger till match mellan Borås och Luleå. Men när ni hör den här podden så vet ni ju redan hur det gick i den. Och vi ska ju också säga det har ni märkt vid det här laget, att vi saknade Lojsan ikväll, för hon fick tydligen liksom, ja, någon gång i eftermiddag så började hon må lite sämre, så hon missade. Så vi missar även SPL dam, för jag och Addis har ju surrat fruktansvärt länge som det är redan nu. Så vi avslutar med att fortsätta att skicka hot takes. Vi påminner er via Twitter, fortsätt att skicka dem, och kom ihåg att bänken ljuger aldrig. Ha det bra, hej då.
Ciao.